Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med ingen mindre än Håkan Dalby. Och Håkan, hans meriter talar för sig självt, skulle man väl kunna säga. Han kan skjuta helt enkelt. Han har vunnit EM 3 gånger, han har vunnit världskuppen vid ett par olika tillfällen, och han har ett OS-silver från 2012. Och det han tävlar i är dubbeltrapp. Men Håkan är en baddare på jakt. Han har jagat i princip hela sitt liv. Så det här samtalet handlar både om Håkan och hans karriär. Han kommer också ge både er och mig en hel del skyttetips. Och sen så pratar vi jakt såklart. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Superfint. För er som lyssnar här nu då, så kan jag berätta att återigen så sitter jag med Kalle och nu ska vi prata om Breton.
Ja, precis.
Som ju är en skaljacka, jag tror.
Ja, ja, det är ju vårt mest tekniska ställ funktionsmässigt, om man tänker på vattentäthet och mycket detaljer också. Mm. Det är väl något du skulle kunna ha livet ut, troligtvis. Mm. Om du sköter och vårdar det.
Mm. Och det här är ju, för det finns ju ingen värdering i detta överhuvudtaget. Men det är ett Gore-Tex-tyg, va?
Ja, men precis. Det är ett trelagerstyg, som man kallar det. Är ju...
Ja, vad är det? Det håller alla på att prata om.
Ja, det är ju ett... Du tar egentligen 3 tyger och binder ihop dem. Mm. Så att du har i det här fallet ett yttertyg som är väldigt tåligt, men ändå har en lite lätt borstad yta för att kunna göra det lite mjukare än många andra. Mm. Och sen lägger man ett membran emellan. Mm. Och det är ju det vattentäta barriären då. Mm. Och en trikå på insidan som gör att du får en finare känsla mot kroppen egentligen. Mm. Och gör även att tyget blir starkare i slutändan när du klistrar ihop 3 saker.
Återigen, så här, gediget, fickor överallt. Som du säger, det här känns som ett ställ som man kan ha hela livet.
Jo, men det är ofta när man gör såna här ställ så tänker man ju på att du ska kunna vara så flexibel som möjligt. Mm. Du ska kunna lägga lager under när det är kallt. Mm. Och ventilera ut värme när det är varmt. Mm. Och du kan ju bli varm av att gå, eller att det är varmt från klimatet utifrån.
När började du tänka och designa på det här stället?
2 år sedan ungefär, ska jag säga. Så att, ja, men det är en lång utvecklingstid på allt sånt här, speciellt med tanke på hur klädindustrin ser ut idag. Mm.
Ja. Ja, men häftigt. Tusen tack, vi kommer prata mer i kommande avsnitt.
Ja, tack så mycket. Kalle.
Sådär, då sitter jag här tillsammans med Håkan Dalby. Välkommen till podden Jägaren.
Stort tack.
Hur mår du?
Mycket bra.
Härligt.
Ja, jag har fått en trevlig, mycket god öl.
Eller hur?
Sitter här och sippar på denna.
Jag tycker vi
skål.
Tar en skål. Skål.
Tack.
Det är faktiskt första gången i poddens historia som jag sitter och dricker lite öl under tiden vi spelar in. Det är väldigt trevligt.
Mycket.
Ja,
ja men god dryck är... Det är balsam för själen.
Eller hur?
Mm.
Ja, det här känns jättebra. Vi just nu sitter i ett lite sån här skönt bås, en poddstudio på ett hotell.
Precis, mitt i Stockholm.
Ja, visst. Och det är liksom puls utanför, men här inne är det helt tyst.
Bra dunka.
Ja, det är underbart. Vi pratade om det också, du är gammal DJ, och jag också.
Mm.
Men du har liksom varit på lite en annan nivå kan man säga.
Nej, alltså det hade bara tillfälligheter. Men när man jobbar, jag jobbade 7-8 år på IMI, då fick man massor med chanser både att producera klubbmusik men också då att få tillfälle att DJa med lite speciella DJs, så att jag är lyckligt lottad.
Det är coolt, men det är ju ingen DJ-podd.
Nej,
så vi ska prata jakt och självklart skytte.
Ja.
För alltså när man går igenom, jag har ju vetat innan att du är väldigt duktig och självklart så känner jag till då ditt OS-silver från 2012 i London. Men inför den här podden så har jag liksom försökt läsa på lite grann och din meritlista är helt sinnessjuk. Alltså den slutar ju liksom aldrig och det har pågått under så många år. Och bara för att nämna någonting då så guld EM 2003, 2004, 2012. Vunnit i SS World Cup Final 2005 och 2008. Etta på världsrankingen 2006, 2007. Och
2008 också.
2008 också, ja.
Det var etta i världen inför OS i Peking.
Dina meriter det är ju helt sinnessjukt.
Ja.
Så vi måste prata lite grann om detta såklart, om din karriär. Mm. Och sen så vill jag att du bjussar mig och lyssnarna på så mycket skyttetips som du bara kan såklart.
Fast det kostar ju.
Ja, jag vet. Men vi får hitta någon lösning. Vi får ta en till öl eller någonting.
Absolut.
Och sen så vill vi prata jakt också.
Ja.
För du jagar ju jättemycket.
Mm.
Och har gjort sen du var liten egentligen.
Ja, absolut.
Mm. Så vi har massor att prata om.
Trevligt.
Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann och prata om din karriär.
Mm.
Vi kan väl börja med OS-silvret. Ska vi bara hoppa rakt in i det?
Ja, alltså det börjar ju så där på förmiddagen med regn och rusk som det var normalt i England. Motvind, inte perfekta förhållanden.
Mm.
Men det var det inte för alla. Så alla hade lite problem någon gång under dagen.
Mm.
Och jag bet ihop och sköt bästa serien egentligen sista rundan och sen fick jag våra vänta på hur de andra hade skjutit och när allting var färdigt så hade jag ju då gått till final. Och är man bara i final, ja men då kan ju allting hända.
Mm. Hur många är i en final? För det är ju dubbeltrapp då.
Precis, dubbeltrapp. Det var 6 personer. 17 kvotplatser som tar sig till OS.
Mm.
15 av dem kan vinna. Det var 23 skyttar. Och då är det för att man kan dubblera. Vissa trappskyttar skjuter dubbeltrapp också.
Mm.
Så det var, av de då skyttarna så var det 15 som kunde vinna den dagen. Så det som gör... skytten är egentligen dagens dagsform, den som har bäst huvud, kontroll på sin skalle och sin prestation, han kommer också ta medalj. Så när jag gick ut inför finalen, ja men då istället då för att vara grått och regnigt och motvind så var det soligt, det var härligt och massor med folk, det var fullt på läktarna och det var en jättefin härlig känsla. Och så gick jag in i finalen med fokus i att jag skulle skjuta varje duva för sig. Men också att jag har varit med i en OS-final innan då från Aten.
Mm.
Och det var bara jag och Fahida Aldehani som hade varit med i final. Och alla andra såg jag ju på att de var jättenervösa.
Mm.
Men Peter Wilson, han höll ihop. Även om han gjorde en dubbelboom där i slutet så det gick inte att rå på honom. Så att jag blev tvåa.
Mm.
Och jag är jätteglad ju naturligtvis att gå från femte plats. Så att jag förlorar inget guld utan jag vann ett silver.
För du sköt väl bäst i finalen också?
49, jag bommade en duva på platta 4 näst sista rundan, näst sista varvet.
Men den hade inte räckt va?
Nej.
Nej. Det är ju också, det är lite skönt på något sätt.
Eller? Ja, jo, så är det.
Vad har det betytt för dig efteråt att vara liksom en OS-medaljör?
Ja, ett, men jag har skrivit in mig i historieböckerna två då, så är det ju att man... även om jag hade så mycket medaljer på min meritlista innan, så är det ju ändå det pricken över iet. Att vinna en OS-medalj, det är absolut det största du kan göra som idrottare. OS.
Ja, och jag vet ju att jag läste någonstans att redan när du var alltså när du var barn så din pappa är ju skytt.
Precis.
Och ni var på någon, ni såg en, tittade ni på OS och du sa att en dag ska jag vara där eller nej?
Ja, 1972 så satt jag och pappa och tittade på OS i München. Ja. Och då satt jag i min fars knä och så såg jag Ragnar Skånåker vinna OS-guld. Mm. Och då så sa han, det här ser ju trevligt ut. Mm. Ja, ja, absolut. Alltså, så någon gång så ska jag också vara med i OS. Och då bara pappa bara klappade mig på axeln och bara, det är rätt. Det här, så här ska vi göra. Men att, sen är det ju många år senare att bli verklighet. Och resan dit är ju fantastisk. Mm. Så han introducerar mig då på ett att följa med honom när han jagade och sen skjuta lerduvor. Och...
Det var så det började för dig?
Det var så det började, ja. Så jag började med luftgevär i en gymnastiksal i Askeröd när jag var 8. Och sen blev det 300 meter Mauser.
Ja, du gick direkt på Mauser 300 meter?
Ja, jag sköt för över Österby ner. Ja. Och sen sköt vi mycket militär från så här hembärnsskytt, FBU och sådär.
Hur gammal var du när du började skjuta med klass 1-vapen?
11.
Ah.
Ja, som min son är idag då.
Men om vi tittar lite grann på övrigt då, så hur har det varit under den här, vi behöver liksom inte gå in någon tävling för då blir den här podden extremt lång, men jag menar eller det är egentligen inte 3 EM-guld, för du vann ju guld i lag också 2004, eller?
Ja, alltså, precis. Och samma år så tog jag ju 2004 så vann jag ju EM-guld och både individuellt och lag. Och sen har jag ju massa silver och brons i EM. Och vunnit, som sagt, världscupfinalen 2 gånger och silver. Så det, och det är samma skitta som inte OS. Så det är ju ett mini-OS då.
Vad tror du att du har för att ha liksom hållit dig i toppen under så många år? För det, alla som hållit på med någon form av liksom elitidrott, eller alla, förstår vad som ligger bakom.
Nej, det är inte många som förstår.
Är det inte det?
Nej, det finns ingen i Sverige som, om jag pratar med mina skyttar, för det jag gör nu är att jag försöker utbilda framtidens olympier, eller hitta juniorer eller paraskyttar och att bli. Men när jag väl ställer dem och frågar dem, så även om de vill och satsa och de har ekonomisk stöttning och sånt, så fattar de inte hur mycket tid som man måste lägga ner för att bli bäst. Och det är att försaka familj, vänner och sin plånbok. Alltså man dränerar sin plånbok för att man vill bli bäst i världen. Och sen är det, sen har jag ju då utnyttjat mina kompisar runt om i världen, att jag har åkt runt och tävlat mot de bästa. Och när jag vinner mot dem, ja, men då vet jag att nu är jag riktigt vass. Och då är du, då ska man ut och tävla. Så att jag hittar ingen i Sverige idag som vill lägga ner den tiden. Eller pengarna.
Men när du tittar tillbaka, som du säger, så har du liksom men det har varit på bekostnad av mycket annat, såklart. Ångrar du någonting?
Nej, det kan jag inte sitta och säga att jag ångrar någonting, för att då hade jag ju gett mig orättvisa. Ja, jag har försakat mina föräldrar. Jag har försakat min fru. Och, på grund av att jag har varit borta så mycket ifrån. Alltså vänner. Men mitt kall var, och min dröm var att ta en OS-medalj. Och det har jag gjort. Så nu, det är klart. Check på den.
Hur var, alltså, den där klassiska frågan, så här, hur känns det? Men hur var det? Alltså när du stod där och dagen efter, hur gick tankarna?
Alltså står du där så är det ju... då är du så jäkla glad, euforisk, men du är också nära till gråt och smärta för att du har lagt ner sån enorm tid när du står där. Men när du bockar ner och får den här medaljen om halsen så tycker man att det här är ju min tid. Ja. Ja. Just nu är det ju fantastiskt när man står där och... Ja, det är det.
Svävar du på moln länge efter?
Jag ska berätta en anekdot här. Vi är ute med Expressen på natten eller på kvällen där och på alla champagnebarer runt om i London. Så när man kom
det är
hem...
Jättedålig idé.
Ja, nej, det var väldigt bra idé.
Okay,
ja. Med OS-medaljen runt halsen och sådär. Och hade full mediebevakning. Så kom in i OS-byn. Går och lägger mig. Och jag lägger handen på nattduksbordet med OS-medaljen. Mm. Så här, och så somnar jag. Jag vaknar fyra med dryck. Jag sätter mig på sängen och bara... Och så bara, shit, fan, jag har drömt. Jag har fan inte vunnit något OS-silver. Så här. Så man sätter sig upp, tänder lampan. Men den låg där och glänste. Så jag bara stängde locket och sen så somnade jag någon timme till och sen upp och sen gjorde jag flera intervjuer. Så det är ju...
Fantastiskt. Så... Vad är den nu? Vad är medaljen nu?
Den ligger hemma i väl förvar. Ja.
Men jag var inne på det innan lite grann. Går du att sätta fingret på vad du har som gör att du liksom under så många år har hållit dig på toppen? Och jag menar, du är fortfarande aktiv. Du är med i landslaget fortfarande.
Ja, jag har mycket jävlar anamma. Jag har bra öga-handkoordination och jag har viljan att bli bäst och jobba för det. Det är inte bara att man kan fixa fram sponsorer, utan det måste verkligen komma inifrån. Mm. Viljan att vilja vinna. Och det är inte alla som har det. Alltså det finns... Jag har intervjuat massor med olympier, guldmedaljörer, och de säger samma sak. Det kommer inifrån. Mm. Om inte du verkligen inifrån vilja vinna och stå överst på pallen och jobba allt vad du kan för att du ska göra detta, då går det inte.
Nej.
Det finns inte en chans. Du kommer, du kan skjuta något bra resultat, men du kommer aldrig vinna.
Nej.
Inte inga stora tävlingar. Så man jobbar för det, och det är vägen dit. Det är inte spikrakt, den är som en labyrint, och så är det bara till att försöka och hitta rätt väg för dig.
När var första gången i din karriär där du märkte att fan, jag har chans att bli riktigt, riktigt bra?
Ja, men alltså, vi hade när pappa då introducerade mig att skjuta leduver, och sen att man började tävla det, så sköt jag för en liten en klubb som heter Askeröds leduverklubb, och vi åkte runt i Skåne och sköt Skåneserien i Nordisk Trapp. Och jag har sköt många 25 år. Så där, redan där så såg man att det fanns någonting, och sen så åkte jag med min far ner till OS i Barcelona och tittade på den här uppvisningsgrejen som heter dubbeltrapp, och det skulle då vara första OS 96 i Atlanta. Och då tänkte jag så här, att är det någon gång man ska börja med någonting så är det ju just nu, för då är det ju ingen som är riktigt, riktigt bra med det här. Men jag gjorde mitt första världscupframträdande 94 på Cypern och sköt fantastiskt bra. Så en duva till och jag hade varit med om att få en kvotplats till Atlanta. Så jag sköt fantastiskt bra där. Men sen måste man ju träna utomlands och skjuta mot de bästa, annars så stanna hemma och träna. Det är lätt att bli bäst i Sverige.
Det är ju många som lyssnar på den här podden som inte håller på med jakt och som inte håller på med sportskytte. Du kan väl förklara snabbt vad dubbeltrapp är?
Dubbeltrapp, det finns ju tre olympiska grenar. Det är skeet, olympisk trapp. Olympisk trapp är den som är äldst. Den kom till 1896, och då sköt man på levande duvor. Och sen blev det glaskulor glaskulor med fjädrar, och sen kom den duva då, lerduva, och så var den då svartvit. Så den OS:et i Stockholm 1912, då var den första OS:et där man sköt på en vitsvart duva. Många år senare blev den orange, och sen kom OS-skiten till efter andra världskriget, och vi har haft, ja, sen 60-talet då, 68 då, så har vi haft väldigt stora framgångar. Sverige är trea i världen i medaljligan fortfarande.
Aha,
under, och i skytte. Ja. Redan på 60-talet och 70-talet så var vi väldigt stora i skit i Sverige. 80 hade vi också Ludvigsson, eller vad han hette. Och sen, eller Karlsson. Och sen Pia Hansen då, ju Jonas Edman, Ragnar Skanåker.
Mm. Då måste jag passa på att nämna Nathalie Larsson, som är en jätteduktig skitskytt. Jag har ju intervjuat henne. Mm. Så för er som inte har lyssnat på det avsnittet, det är säsong 1. Jag tror det är ett av de första avsnitten där. Så pratade jag med Nathalie, som är superduktig.
Hon blev fyra i Peking och sköt fantastiskt bra. Hon har vunnit många EM-guld och så här. Så att också så här riktigt talangfull skytt.
Jag tänkte att vi ska prata lite jakt.
Mm.
Skytte kommer vi tillbaka till, tänkte jag. För jag vill verkligen liksom prata om teknik och liknande. Men jaktmässigt då? Var det ungefär samma veva när du fick upp ögonen för jakt? Eller?
Det var ju pappa. Jag gick med som klappjakt då.
Ja. Var någonstans växte du upp?
I Skåne, en liten by som heter Askerö, då, som Askerö, där jag sköt. Okay. Så där var jag ute på skånska åkrar under hela hösten och vintern, och med harjakt och sen då fågeljakten.
Mm.
Så det är ju det där det kommer ifrån. Mm. Pappa då, som hade att det jakthund först, och så gick jag med den. Och så.
Mm.
Så pappa sköt. Och jag fick lära mig hur man skulle göra.
Mm.
Och på den vägen är det. Så att det, och jag sköt min första fågel när jag var 11 års. Någonting sånt där, 10-11 tror jag var.
Vad var det för något?
En fasan.
En fasan?
Ja.
Och du kommer ihåg det?
Ja, jag tyckte det var jättesynd.
Ja.
Den dog.
Ja.
Och jag, många år senare, nu när jag har min egen son, som för ett tag sedan så var jag med min son nere på Hanenskogs slott och sköt änder. Det här vet inte min fru om.
Okay.
Så han var med där, och han fick också skjuta sin första and, och samma reaktion när den det var ju så intensivt när den kom, och jag visade att han skulle skjuta. Och han träffade den, och sen den dog ju. Och han blev också så här förkrossad, verkligen, att han hade tagit livet av ett djur.
Ja.
Ja.
Men sen, hur har han jagat något mer sen dess?
Nej.
Är det sant?
Nej, det är sant.
Men tror du han kommer göra det då?
Ja, absolut. Jo, men nu är det ju fotboll och massa andra saker.
Men han har varit med annars och sett när du har fällt djur.
Han är uppväxt på en skjutbana. Han vet allt om läderbeskytte. Ja. Ja.
Nej, men det är klart, det är en väldigt speciell känsla. Det tror jag många känner, oavsett om man är barn eller vuxen. Första viltet är något väldigt, väldigt speciellt.
Ja.
Och just det här att man... Ja, men att man faktiskt har tagit livet utav en levande varelse.
Ja, och han har ätit upp den också.
Ja, och mina barn är ju 7 och 9, och de har båda varit med på jakt. Min son har varit med mer, och jag tycker att det är så underbart, jag har sagt det på den innan, men att barnen får vara med, att de har intresse för det, och att de får en förståelse för hur det faktiskt funkar och var mat kommer ifrån. För kanske inte just liksom kråkor och kajer, men att äta vilt hemma och barnen vet var det har kommit ifrån och kanske till och med varit med, tycker jag är väldigt fint att de får lära sig.
Absolut, men min fru säger också att det är fullt av kråkor i frysen.
Ja.
Men hon
är en frysbox full nu.
Nej, men alltså det är inte kråkor, det är ju rapphöns och det är fasaner. Och det
jag har kråkor.
Och en andbröst och så här, men det är inte kråkor.
Nej. Alltså, nej. Fiskpinnarna faller igenom annanstans. Vad skulle du vilja säga? Jag frågar alla mina gäster varför de jagar. Vad var det för dig som när du var ung som fick dig att känna att det här vill jag hålla på med?
Nej, det som du sa, det är att man kan ta hem mat till familjen.
Mm.
Och att, så att frysboxen alltid är full av godsaker.
Mm.
Så det är att det började mycket med fågel och sen blev det mycket rådjur och det blev hjort och sådär. Jag har faktiskt aldrig skjutit en älg.
Nej.
Nej, det är det inte, men allt annat har jag under typ fält. Men ingen älg. Alltså det min största driver egentligen att kunna skjuta kontrollerat och utnyttja min teknik.
Mm.
Att kunna fälla fåglar på alla sorters avstånd.
Mm. Hur är det, jag menar, under den här perioden när du tävlade som allra mest, som är en ganska lång period, men om vi säger liksom hela 2000-talet egentligen. Hur mycket tid fanns det för jakt?
Ja, alltså vi var ju ute, vi slutade ju aldrig skjuta under säsongen då.
Nej.
Utan, och det går inte. Vill du tillhöra världseliten så måste du träna hela tiden.
Nej.
Så man bara vävde in jakt när man kom hem ifrån träningsläger eller tävlingar. För världscupfinalen gick oftast i oktober.
Mm.
Och sen åkte du på träningsläger i november och december. Så att du, så fort du kom hem, jag tyckte alltid, har alltid tyckt att det har varit för tidigt att jaga änder eller fasan redan i september.
Mm.
För de flyger inte så bra. Då ska jag jaga dem när de kommer längre in i november och december. Då flyger de bättre. De är mer hårdskjutna. Rapphöns, absolut.
Ja, du vill det för att det ska bli svårare helt enkelt.
Ja, de flyger högre.
Ja.
Och snabbare.
Ja.
En nyutsatt and eller en ung and flyger inte så fort.
Nej.
Så men skjuter du i England på fasanjakten i januari.
Mm.
Shit.
Mm.
De flyger fort och högt. Och har mer fett på kroppen, så de är mer svårskjutna också.
Vad skulle du säga, finns det något mer förutom just att liksom fylla frysboxen? Någonting annat som får dig liksom att vilja gå ut och jaga?
Socialt. Mm. Otroligt socialt sätt att umgås. Och det är inte för att fälla massa djur eller döda massa djur, utan det är den här sociala biten som man blir, jag tycker det är väldigt trevligt.
Mm.
Sen får man ju tycka vad man vill om att man går runt i vissa jakter på tweedknickers eller slips eller den biten, men det tillhör den typen av jakt som jag håller på med.
Jag älskar det.
Jag också, ja. Jag tycker det är väldigt trevligt.
Ja.
Så lite av det är att man umgås, har trevligt, man äter gott, ljuger för varandra.
Mm.
hur stora fåglar man har skjutit på olika längder. Så, så att det är det man... Ja, och sen att man för då tillfälle att välja sin fågel. Och det är inte att du skjuter mängder, utan du skjuter rätt fågel på rätt höjd som du klarar av.
Mm.
Eller vill klara av.
Men släpper du fåglar som, där du inte känner att det finns en match? Alltså när det är för...
Nej, jag skjuter inte en fågel under 35 meter.
Är det så?
Ja, du skjuter sönder dem. Det blir ingenting kvar, du kan inte äta dem. Det är bara fullt med hagel.
Ja.
Även om vissa har, de flesta går rakt igenom, men du skjuter sönder dem. Och det är inte kul att äta en sån eller att öppna och skära ut brösten, för de är sönderskjutna.
Mm.
Att presentera det sen, för jag älskar att laga mat.
Mm.
Du vill inte visa den biten kött när du ska lägga den på tallriken sen.
Men jag tror att många tycker nog att det är ganska svårt att avgöra avstånd till fåglar.
Så är det ju, men du, när du kommer ut och skjuter så ser du ju höga träden är. Och visst är det öppna marker på rapphönsjakt och sånt här, men ja, det kommer med erfarenhet och rutin.
Det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och JG, det är en sån där riktig jaktbutik. Alla som jobbar där håller på med jakt. Kunskapen är helt grym. Man kan komma in och ha vilken fråga som helst. Vet de inte direkt så tar de reda på svaret. Och utbudet är också helt grymt. Vapen, kläder, tillbehör, allting som man behöver inom jakt, det finns på JG. Och just nu så kör de ju också en liten liten fin grej till alla er som lyssnar. För det är ju så att ibland behöver man faktiskt byta bössa. Eller så har man ingen bössa och precis har börjat jaga. Och då tycker jag man ska vända sig till JG, för de har ett jättefint paket med en Tikka T3X. Lite olika sikten beroende på vad man vill lägga sig i prisklass. Och är det så att man då uppger att man lyssnar på podden, Jägaren, ja men då får man en dämpare med på köpet. Så är det så att du är ute efter en ny bössa och ett sikte, ja men hör av er till JG så får ni en dämpare med på köpet. Tack JG Jakt!
Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vapenhantering. Säker vapenhantering. Då är jag handskats med liksom vapen i sjuka mängder. Och du har sett väldigt många människor runt omkring dig.
Som inte kan hantera vapen.
Ja, och det har vi många gjort. Och det är ju både kulvapen med slängda stutstycken på samlingar och allt vad det kan vara. Liksom. Om vi tittar hagel. Vad tycker du är liksom det absolut viktigaste att tänka på?
Bryt bössan. Mm. Öppna slutstycket på en halvautomat sätt. En tomhylsa i sidan så att du ser att den är inte laddad. Mm. Men tittar vi på tävlingsskyttarna, det har aldrig hänt någonting när jag har varit ute och under alla år som tävlingsskytt. Mm. För att bössarna är brutna. Mm. Och vi skjuter inte med halvautomat, för det är förbjudet att skjuta halvautomat. Mm. Så bössarna är alltid brutna. Står alltid brutna i stället, eller att de står fast längre borta då.
Mm. Och när du är ute på jakter då, vad är det du brukar se då tycker du?
Ja, då är ju att folk laddar fel. Står man på drivna jakter så slår de kanske ihop bössan till sidan. Och så lägger de upp bössan så att de nästan riktar pipan mot. Och då är den ju laddad. Och jag är inte den skytten som använder säkring. Utan, men står jag och skjuter, och så är det alltid. Bruten bössa, ladda och så upp. Men inte dit där pipan är så att där folk är. Oftast när man är på sådana här finjakter då, så har man till och med en laddare med sig. Som håller koll på detta. Så att det enda jag får, det är ju när bössan är i handen på mig. Och det är samma sak när jag står och instruerar. Och det skulle vara ett vådaskott. Så är det ju vådaskott i marken eller uppe i luften. Jag har alltid koll på var kunden har sin bössa. För det får inte hända någonting om du står och instruerar. Jag har hål i min gräsmatta, i plastgräsmattan, på grund av att det är någon som har skjutit eller till och med gått upp på taket på bunkern och skjutit rakt igenom den, för att de slår ihop pipan och håller fingret på avtryckaren och boom, skottet går. Så det finns pajasar. Men alla kan göra fel. Men står man och har med jägarexamenskort och du skjuter aktivt, då det får inte hända.
Nej. Ja, men det här kan man faktiskt inte prata nog om. För det är ju liksom A och O att det inte händer något, men såklart, men också att folk känner sig säkra när man är ute på jakt.
Ja.
Och på, när det gäller kulvapen så ja, men det händer ju väldigt ofta tycker jag att man ser, alltså det händer ju inte ofta att det händer saker, men att det skulle kunna hända saker.
Absolut, jag har varit med på jakter där de kommer med, de plockar upp bössan ifrån vapenfodralet och slutstycket är inne och där ligger en kula i loppet.
Exakt. Nej, det är liksom,
man hoppsan, blir, säger de.
Ja. Var jävligt noga helt enkelt med att ha koll på er egen bössa. Och jag har faktiskt bestämt mig själv att om jag ser någon som har stängt slutstycke när man inte ska ha det, när de inte är i sitt torn, då säger jag till.
Jag åkte hemifrån en jakt. Jag var på bjuden på en hjortjakt och satt i ett torn och hade koll på min sidoskytt. Så jag hade kikaren, så att titta på han. Rätt som helst så sitter han och tittar på mig i kikarsiktet. Så jag kontaktade arrangören och så gick jag ner från tornet, så att jag åkte hem. Så att säker vapenhantering, AO,
Verkligen. Vad skulle du säga är din liksom favoritjaktform?
Ja, det är driven jakt. Men också rough shooting. Mm. Jag skjuter mycket rough shooting här i Skåne. Det där kräver sin skydd. Släpp ut den, titta på den när den kommer ut i rätt avstånd, upp med bössan och avlossa skottet där den ska vara.
Men då kan det vara hare och det kan vara fasan och rapphöns och...
Nej, vi skjuter inte markmål då.
Inte då alls?
Nej, fågel. Allting som flyger. Ja. Och det kräver sin skydd att ett, du måste ha koll på dina sidoskyttar.
Ja.
Det kräver sin skydd också att se var hundarna är.
Ja.
För de vill hoppa upp och försöka ta fågel. När den speciellt rapphönan då. För fasanen är för snabb. Men rapphönan, de vill de... Så då måste ha full koll. Släpp ut. Titta på den. Fråga Kalle hur långt jag kan skjuta en rapphöna på. Alven då. Kalven.
Ja, okay, ja. Hur långt brukar du släppa då?
Ja, men oftast är det så här att man går på apporterings... Då bjuder de in skyttar som kan avlossa bra skott så att det ramlar fåglar. Och så kan de inte ha sådana apporteringsdummar med hundarna. Då. Så det är mycket danskar som bjuder in skyttar.
Ja.
Och då... jag var med Kalle på ett ställe på Toppe Ladegård. Och då var de danska domarna gick bakom Kalle. Och så flög där upp en rapphörna. Från mig då var det ute på 40 meter och de sköt pam pam. Tre skyttar sköt och bommade. Och sen flög den ut och den... Ja, alltså när jag la upp bössan och började titta på den, då var den kanske ute på 50-55. Och sen gick jag med den ut och så avlossade jag ett vad jag tyckte ett perfekt skott och den ramlade. Och då så blåste domaren eld upp här typ. Jakten stannade. Så stannade allihopa och så gick han ut med en avståndsmätare och sen siktade han på mig. Alltså då låg den på, vad han sa, 78 meter. Men om vi, då hade jag vi gått lite och så sett, Kalle sa att det är 90. Så jag hade avlossat skottet kanske på 76 meter och den ramlade på längre borta. Så att,
vad hade du för, minst vad du hade för hagel? För...
Full 42 gram.
Nej, det var så.
Ja. Men det går att fälla. Vet du bara vad du ska göra? Så du kan lägga fåglar på speciellt de som är, när du skjuter på högt och inkommande och flyger över från, man är i England och skjuter, då kan du skjuta på 60-80 meter och du får dem. Men det är inte att rekommendera, men det går att skjuta på sådana. Men att skjuta perfekta skott, absolut 70 meter. På jakter, framförallt i England då, så finns det inga fåglar under 50 meter.
Nej.
Inga.
Nej.
Så du får skjuta på de som kommer.
Mm.
Mm. Och du får lära dig skjuta. Så det är där jag har på min skjutbana att där har jag Sveriges högsta fasantorn. Kastarna står på 50 meter eller 48 meter. Jag kan kasta en 60 meter stuva. Men då går den kanske för snabbt upp. Utan en 55 meter stuva, då går den riktigt fint. Och där på sidoskotten där, då får du ju ligga 4, 5, 6 meter framför det. Ett pang. Och sen är det i transportering och sen så ska det träffas. Så det blir pang, fördröjning, träff. Ja.
Hur brukar det gå för folk när de testar det första gången?
Förvånansvärt bra.
Ja.
Och gör de bara som jag säger kommer de träffa varje gång.
Ja.
Jag hade en dam här som vi var uppe med ett stort event uppe i Värmland och hon gjorde exakt som jag sa och träffade och vann den här tävlingen. Så fick hon en timme, en halv med skjutkurs. Och hon bommade inte en duva inkommande ute på 50-55 meter. För hon gjorde exakt som jag sa. Så det var, hon sa att hon ska ta jägarexamen nu och börja skjuta. Så det, vissa har det.
Ja.
Jag kan stå och se vissa skyttar... och jag kan säga till dem så här egentligen, men jag gör inte det. Men jag skulle kunna tänka så här att nej, men du ska hålla på med någonting annat. Du ska inte hålla på med, för du kommer inte bli någon bra jägare. För de har inte den där blicken. Men vissa har allt. Och vissa sätter man upp kolven på deras axel. Och det ser ut som de har tävlat i skytte i 10 år. och de ska ju bara fortsätta med detta.
Mm.
För de har det där i sig.
Vad är det du tittar på då?
Öga-handkoordination, den här en gång. Att de kan föra pipan där dit ögonen tittar.
Mm.
Och det, sen är det mycket som kan vara fel med dominansproblem, mittseende, dålig syn. Det kan vi då justera. Men att man har det där att man dit ögonen tittar, där följer kroppen med finmuskulaturen då. Dit följer dit pipan då, eller följer och flyttar pipan dit och avlossar skottet. Och det är inte många som har det där.
Jag tänker att vi hoppar in lite grann på skytte. Vad tycker du just den biten då? Alltså att bössan och ögat följer varandra.
Yeah.
Vad finns det för övningar för människor som lyssnar på detta? Vad kan man göra hemma själv till exempel för att få upp, liksom börja träna det på ett bra sätt?
Ja, det finns, antingen om man inte råd att köpa en skjutsimulator, så kan du ju köpa en laser. Ett skott eller en hagelpatron fast med laser. Mm. Och så står du hemma och så flyttar du. Har vissa punkter på väggen.
Mm.
Och så kan du bara följa. Så att då ser du också att du gör en rätt anläggning.
Mm.
Och när ögat kommer upp och tittar på den här punkten, så kommer pipan dit. Och när du avlossar skottet, så ska det ju vara där i närheten då. Och står du och tränar detta. Så du
tittar på en punkt, tar upp bössan och då ska liksom...
Ja, när bössan... Precis, när anläggningen kommer upp där och finmotoriken i kroppen, rörelsen, sidoförflyttning, och när det stämmer, ja, men då är det ju fulländat. Har man då inga andra problem med ögon eller synfel, ja, men då kan ju, om personen i frågan då gör precis som jag säger och du gör det, då kan hon bli, eller han kan bli fantastiskt duktig. Mm.
Vad skulle du säga är de största pusselbitarna inom skytte för att kunna bli duktig?
Har man öga-hand-koordination, de här finmotorik och att kunna flytta kontroll på kroppen, då kan det bli hur bra som helst. Sen det kvittar, du behöver inte ha en Perazzi för 150 000 kronor. Mm. Du kan börja med en bössa för 10-15 000 kronor begagnat. Och sen börjar man därifrån då att bygga skyttetekniskt.
Vad skulle du säga om är de vanligaste felen som folk gör?
Anläggning, lyft upp huvudet.
Och berätta om anläggning.
Det är lite helt beroende på det jag gör då när kunden kommer till mig, så gör de en anläggning mot mig med bössan. Och sen får man se, och 99% av bössarna, beroende på vad de skjuter för någonting. Jag säger också, ska du ställa in en bössa efter jakt? Ska du ställa in bössa efter olympisk trapp eller sporting eller vad det nu håller på med? Så är de oftast felinställda. Mm. Är de aktiva tävlingsskyttar, ja men då är det rätt. Eller finjustering. Och då kommer det mest tekniska grejer. Men oftast en jägare som kommer, som har köpt en bössa hos en butik. Bössan är felinställd. Alternativt, det är helt fel bössa för personen. Och det händer. Alltså det kommer kunder med bössor som har köpt en blaser för 100-200 000. Jättefin. Och så ska de då börja skjuta. Så lägger de upp bössan och så ligger de sidan om spången. Och det kvittar. Det finns inte en ställbar spång. Mm. Eller ställbar kolv. Och så säger jag, och vi testar allt. Hur de ska göra anläggning. Mm. Så säger bössan passar inte dig, min herre. Ja, men det gör den. Jag vet, jag har... Det sa de i butiken. Ja, fast det gör den inte. För kolven är ett kikarsikte på en kulbössa.
Och sen så, om du tittar på fler vanliga misstag?
Att människan är nyfiken. Ja. Så när de släpper ut, så vill ögat eller huvudet vill lyfta från kolven och titta på duvan. Så att det är, varför du bommar duvan är ett, för att antingen ofta som lyfter på huvudet för att de är nyfiken. Två, att de tittar på kornet. Det är det som de är, så att man, men de vill kontrollera. De vill inte riktigt tro på det jag säger. Att man ska titta på framkanten på duvan. Eller att titta på underkanten på duvan. Eller framför duvan. Mm. Lite beroende på avstånd och hastighet. Nej, då vill de gå ut, de svingar upp bakom och när de kommer till duvan så vill de kontrollera. Vad händer då? Jo, de ögat går in och tittar på kornet eller på spången. Och då stannar pipan eller skjuter bakom, eller sakta ner och skjuter bakom dem.
Det tror jag många känner igen sig, bland annat jag. Jag vet att jag har en tendens att sikta när jag skjuter med hagel.
När man blir äldre också så är inte ögat så elastiskt, så det tar längre tid för att ställa om ögat på avståndsbedömning, ljusförhållande. Och då vill den oftast gå in på pipan och titta på korn.
Och när man hör det så känner man sig, men gud, det är ju bara så jag ska göra och nu ska jag iväg och träna och ta lektioner och sådär. Och så kommer så mycket annat emellan.
Ja, det är det jag säger när vi står på skjutbanan då. För oftast de här klubbarna som där folk är medlemmar är oftast knutna till Jägarförbundet eller Riksjägarna. Och när de säger då att nej, men du, vi håller inte på med tävlingsskytte. Nej, hur tränar ni då? Ni åker ju inte ut och tränar på levande djur.
Nej.
Ni skjuter på lerduvor eller alternativt en papperstavla. Mm. Fast vi är jaktskytteklubb. Men förklara, vad är det som är skillnad?
Mm.
Nej, det finns ingen skillnad. Alla håller på med att träna. Och tränar du inte, ska du inte ha licens. Mm. Då ska du stanna hemma, dricka kaffe, titta på tv. Ska inte ut och jaga. Du ska vara rädd om djuret, för det är ett levande väsen.
Mm.
Stoppar du skott i pipan och du avlossar det skottet, så ska det skottet vara dödande. Mm. Och du ska, har man då ett hagelbössa och du skulle då skamskjuta det här djuret, ja, men då ska andra skottet eller andra pipan vara definitivt ett dödande skott. Mm.
Har du liksom tävlingsinstinkten i dig när du jagar fågel också? På samma sätt?
Nej, det är inte tävling. Nej. Utan det är ju, där har du ju det här med att skjuta bra skott. Däremot så kan vi ju stå tillsammans med vissa skyttar och se vem som kan skjuta högst och längst avstånd och träffa. Och göra det bra.
Mm.
Men du måste också, för att bli bättre skytt, så måste du våga tänja på din kunskap då och din nivå. Annars blir du inte bättre.
Nej.
Men du ska inte göra det på levande fåglar. Du ska göra det på lerduvor. Mm. Eller vad du nu skjuter på.
Hur skulle du vilja säga att du är som instruktör?
Efter alla år i världseliten så har jag lagt på mig en otroligt bra bank av kunskap som jag utnyttjar. Och sen har jag ju samlat på mig, och folk säger så här, men det är att skjuta tävlingsskytte och jakt är inte samma sak. Nej, det är det inte, det är sant. Men har du lärt dig att skjuta och kan den tekniska biten och själv håller på med jaktskytte, så blir man jävligt duktig.
Mm.
Jag tycker att jag är en helt okej instruktör.
Mm. När du är ute och jagar, som du nämnde, så finns det lite olika tekniker. Ja. Follow through och pull away och liknande.
Precis.
Varierar du beroende på situation? Eller har du ditt sätt, grundsätt?
Nej, utan det är ju lite vad man kommer. Är det uppflog till exempel då, eller stående hund? Ja, då flyger fågel upp, behöver du inte gå upp bakom. Du kan ju gå upp rakt framför. Då går du ju upp då går du ju konstant led eller konstant framförhållning upp på fågel. Kommer det snabbt bakifrån och flyger fram, ja, då kan du inte göra så. Då måste du komma upp bakifrån och dra igenom. Men om jag ska säga tekniken på skjuta, långa och inte högt, men långa avstånd, så är det pull away. Det är det som jag skjuter absolut mest av. Har sån kontroll på pipan och framförhållning. Och
pull away, då ligger du på målet och sen så drar du iväg samtidigt som du släpper skottet.
Ja, precis. För du kan inte skjuta med swing through på långa avstånd, för du har fan ingen kontroll på var pipan är.
Nej.
Och sen är det lite olika tekniker på om du skjuter med over-under eller sida-sida.
Och jagar du med sida-sida också?
Ja, sida-sida också. Ja. Perazzi.
Du, vad har du i ditt vapenskåp?
Ja, den enda bössan som jag som inte är en Prats, en Saco 6,55, sen har jag en TRG också. Så har jag en SO byggd 1964, nummer 53 är det från, och det är då Daniele Prazzi och Ivo Fabri som har gjort den här bössan. Så det här är en sån klenod.
Vad häftigt. Vad använder du alla bössor idag?
Svarar jag. Ja. Både för instruktion och för tävling och jakt.
Är det fortfarande SEO, heter det så?
Nej, jag skjuter inte tävling med SEO nu, utan jag skjuter med en high-tech.
Men är SEO fortfarande liksom favoriten?
Alltså det är ju en vacker bössa. Ja. Det, så är det ju. Men min favoritbössa är ändå min MX 2008. Det är en fantastisk bössa som jag har vunnit massor med medaljer på. Och min SEO är också en byggd på den samma typ av låda.
Hur, det blir en hel del timmar vapenvård, kan jag tänka mig, för det.
Nej.
Inte? Du, är det någon annan som gör det, eller bara gör du inte det?
Jo, jag gör vapenvård. Ja. Men jag överdriver inte vapen. Gör vapenvård, det är inte som en kulbössa, att det är precision som tappar, utan det, har man choker, absolut, måste du ta bort plastförladdningar, alltså det blir beläggningar, du har inte samma beläggningar i en pipa där du inte har choker. Men absolut rengöring, men jag är inte så att jag sitter timmar och rengör bössan, utan det är en maskin och den funkar 100%. Sen är det lite beroende på vad du skjuter med för ammunition också.
Vilken bössa har gått flest skott i, tror du?
Jag har en pipa som sprack efter, den har gått 798 000 skott. Den sprack på Cypern när vi inför...
Förlåt, vad sa du? 798 000 skott?
798 000 skott, ja. Och sen sprack den under på Paratin, så på de piperna som vi har så finns det metalldelar som sitter längst fram, så du kan ställa spången då. Där började det bli ett litet vitt streck, för jag hade skjutit, en dag hade vi skjutit 1250 skott på Cypern. Den coachen som hade, heter Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Hashar al-Maktoum, kungafamilj från Dubai, vann OS-guld 2004 i Aten. Och han trodde och tänkte bara på muskelminne. Så hans filosofi var bara att skjut tills du storknar. Och du ska bara skjuta perfekta skott. Så vi stod den dagen, hade jag skjutit 1250 skott fram tills kaffet. Så började ett vitt sträck på den uppe på kanten. Så jag tittade, så det är någonting som är konstigt här. Nej, det är inga problem. Så vi gick och fikade och kom tillbaka och sköt kanske 250 skott till. Och då hade det blivit det här vita strecket, eller vita punkten, hade blivit kanske en centimeter. Så då tog jag en bild på den, skickade till Mauro Perazzi, så skrev han så: stop shooting! Då hade spruckit.
Det måste ju varit liksom glödhet.
Nej. Det är bara utmattning i materialet.
Ja, det var så. Men vad vet du ungefär hur många skott du har skjutit?
Nej, inte under hela min karriär. Däremot så den pipan, det var
Du tippar?
Ja, alltså det, kulskytte sköt man ju hur mycket som helst. Men i hagelskott, säg att jag har skjutit 3 miljoner hagelpuffar.
Det är många puffar.
Alltså. Jag har varit sponsrad av Klever sen 99, och då fick jag 100 000 skott per år när jag gick in i, vi började med 50 då i början, fick man 52 pallar skott, och sen när man då sköt mycket, då fick jag 100 000 skott. Inför London då sköt vi, det året sköt jag 128 000 skott. Vi sköt 4 000 skott i veckan ungefär.
Men vad hur mår axeln?
Nej, handen är helt sönder, högerhanden. Ja. Men axel är inga problem.
Är det så?
En anekdot här. Men han som jag tränade till att bli sexa i OS heter Richie Bogner, kommer från Ungern. Han introducerade mig under ett träningsläger i Malaga inför London. Då kommer han så säger, Håkan, det här är det häftigaste jag har varit med om. Han har varit nere hos en kille som heter Wilfried Nill Ergosign i Tyskland, byggt en kolv, och jag bara, nej men det där ser ut som en protes, sa jag. Träkolvar is the shit. Men när han gick och käkade lunch så tog jag hans bössa och jag blev förälskad direkt. Jag bara sa, det här är ju helt fantastiskt. De kunde göra, det fanns ingen rekyl i kolven. Den var rekylfri. Så jag ringde till dem och så sa jag, men kan du bygga en sån kolv till mig så jag kan ha med mig till OEC i London? Bara, här kan du vara här, sa jag. Så jag åkte dit veckan efter när jag byggde en kolv och satte den på bössan och gick upp och sköt 50, 50, 50, sådär typ. Det gick inte bomma. Det gick inte bomma. Och sen kom ju massor med medaljer efter det och sen ja, Europamästare sköt nytt då i 2012, sköt 50, 50, 46, 50 finalen typ. När du har perfekta grejer välbalanserat så är de nästan rekylfri. Det är som min bössa var som att skjuta med en kaliber 22. Puff, puff. Det är en Formel 1-bil du håller i handen då. Så piparna gjorde sitt, lådan gjorde sitt och sen kolven gjorde sitt.
Du kan ju faktiskt justera din bössa på många sätt. Inte på alla sätt, men på många sätt.
Nej,
hur tycker du att man ska göra om man känner att jag är inte säker på att min bössa ligger riktigt rätt, att den är helt rätt anpassad för mig?
Ring mig.
Ska man ringa dig?
Ja, ring mig.
Och då kommer man till dig och så tittar du på och så ser ni vad man kan göra.
Och finns det då en tillstymmelse till justeringsmöjligheter på kolven så använder man det tills man hittar en okej. Okay. Annars så finns det inte. Eftersom man bygger lite med silvertejp funkar alltid och papper ifrån kartonger och grejer. Och jag har fortfarande skitar som kommer efter många år. Så här, nu ramlar min välpapp av. Nu måste du fixa till en ny typ så här. Så det är ju...
Men det är nog många som drar sig också för man vill liksom inte göra sönder bössan eller sådär. Men jag har en ny bössa nu, en Browning 725.
Ja.
Kaliber 20 faktiskt.
Fantastiskt.
Ja. De retar mig på skjutbanan varje gång.
Varför det?
Nej, men de tycker att jag har en knallpulverpistol och sådär. Men jag älskar den. Men jag skjuter inte jättebra med den än. Jag har en Benelli också. Halvauto.
Okay.
Som jag brukar ha liksom svartfågeljakt och liknande.
Ja.
Och den skjuter jag faktiskt bättre med. Men jag skulle vilja gå till ett proffs. Jag kanske ska gå till dig. Och så får du titta hur den ligger helt enkelt.
Det fixar vi lätt.
Ja. Men jag tror i och för sig att bössan är liksom inte det stora problemet. Så
nej, det är inställning.
Du får, nej, det är jag som är problemet. Så du får
liksom, du?
Dra i mig. För jag vet att jag siktar och jag har liksom konstiga grejer för mig. Och ju längre det går desto svårare blir det att rätta tillbaka det.
Okej. Okay. Svårt att lära en gammal hund sitta.
Ja, men lite så. Men jag har hyfsad med all dans och sånt där, så har jag liksom hyfsad kroppskontroll. Så jag är ganska duktig på att ta instruktioner.
Det ringer en man. Jag hade precis vunnit min världscupfinal i Dubai. Han ringer en man. Så säger han, hej, mitt namn är Richie Borgner. Jag har sett dig på OS i Aten och jag som vann du OS-finalen eller i världscupfinalen. Kan du göra mig till en olympia? Jag bara, ursäkta. Så bara precis som att man tar telefonen och säger, det här candid camera. Ja, men pengar är inga problem. Tid är inga problem. När kan jag komma? Så jag bara, ja, men vi gör en träningsplan. Så det blev så att det här var då i november 2004. Så han kom till mitt träning.
Hade han hållit på med att skjuta någonting?
Sporting.
Eller?
Ja. Och var en duktig sportingskjuta. Ja, okay, ja. Så kommer han till Gran Canaria. Vi hade träningsläger där nere. Och så kommer han med sin... Han hade precis köpt en sån bössa som jag använde då. Helt apropå. Ja. Ja. Och så kom han där. Så bössan passade inte alls honom. Ja. Han hade sett en annan kille som heter Roland Gerbix. Hur han skulle skjuta. Och då skulle man tydligen, som Roland sköt. Och sköt han med mycket överslag. Och han sköt cirka en meter under varje duva. Mm. Så sa jag, men det är helt omöjligt. Att du kan skjuta. Nej, sa han. Titta på mig här. Så träffar han då. Pang, pang. Jag sa, men om du tittar på duvan och flyttar upp pipan till duvan. Mm. Och skjuter. Så skjuter du över. Ja, men det går ju inte, säger han. Då måste jag ju skjuta en meter under. Ja, alltså, men vad händer om inte duvorna går som de ska göra då? Då kan du kan inte alltid hålla en meter under oavsett om duvan flyger upp eller ner. Mm. Nej, det har du rätt i. Så jag sa, ja, men då ställer jag in bössan till dig som jag vill att den ska skjuta. Mm. Och så skjuter du på duvan nu. Ja, går det då? Ja, alltså, om jag ställer in bössan som jag vill att, som jag skjuter och jag tycker att du ska skjuta, skjuter du mitt på duvan då, så kommer du träffa. Okej. Okay. Och så gjorde han det. Ja, det funkar, säger han. Och den mannen, han följde med mig på alla tävlingar. Han vann i slutet ett antal gånger på världscuptävlingar över mig. Men han blev sexa i OS-finalen i London.
Vad roligt.
Ja, så jag har hjälpt många
kompisar.
Jättebra. Han älskar vin och champagne lika mycket som jag. Mm. Och han är jätteduktig på skjuta. Så jag har hjälpt många skyttar. Jag tränade franska landslaget, både trapp och dubbeltrapp herrarna till framgång. Libanesiska landslaget skulle gärna vilja hjälpa svenska landslaget i trapp och skit till fantastiska framgångar. För att jag har massor med erfarenhet. Jag vet exakt vad som kommer skall när de går in i en skarp situation. Mm. Både mental biten och jag har kunskapen om tekniskt och allt det här som man får med sig. Så jag skulle gärna vilja hjälpa svenska skyttar till OS-framgång.
Om vi tittar framåt lite grann. Ja. Vad har du för drömmar?
Ja, bygga min bana framförallt då. Så att den...
Den ligger precis väster om Södertälje.
Ja, alltså jag gjorde ett samarbete med Södertälje Nykvarns jaktskytteklubb. Så att på den banan så har jag då byggt en olympiabana. Mm. Jag har Sveriges högsta fasantorna som jag sa där inne också. Och då arrenderar jag den delen av marken. Så då får jag husera fritt. Och jag får bygga så som jag vill att banor ska se ut. Så som jag är van att se dem när vi kommer utomlands med en ljudvall, hög ljudvall. Där idag har plastgräsmatta och då kan jag samla upp hagel. Mm. Plastgräsmatta på marken så jag kan samla upp plastförladdningar för miljön. Mm. Lärduvor, även om vi skjuter med ekoduvor så kan vi ändå plocka upp dem för att det ser inte så snyggt ut att de ligger fullt med lärduvor. Så att vi tar bort ljud, vi tar bort plast, vi tar bort lärduvor. Och så är den otroligt fin bana, vacker att titta på. Och det ska vara välkomnande när man kommer till en skjutbana. Mm. Så är det när vi kommer utomlands. Då är maten lagad, kaffet är kokande. Alla kastarna är laddade. Det är bara för dig att stoppa in ett kreditkort i din datorn när man kommer från till banan och så säger hej, Håkan Dahlby, välkommen hit. Vad vill du skjuta? Så trycker man då. Okej, olympisk trapp. Mm. Klart. Och så går man ut och så pangar man. Så ska en skjutbana fungera. Så funkar det inte riktigt i Sverige. Men jag vill att det ska funka så.
Det är en härlig dröm.
Tänk om. Ja. Tänk om.
Men du är på väg?
Ja, jag tycker att jag har en jättefin... Jag har Sveriges absolut finaste bana. Mm. Tycker jag. Och många där till. Så... Nu finns det ju jättefina banor. Skokloster runt Stockholm, Rosensberg och sånt där. Men att man... det finns ingen bana som har allt. Vilket jag har. Mm. Jag har olympiska delen. Och jag har en sporting del. Jag har en fantastisk jaktdel. Mm. Så du kan ju skjuta allt. Och vi har fina kulbanor på våra banor. Vi har 2 stycken digitala 22-banor. Så det är en komplett, jättefin sportinganläggning som bara har sporting då. Mm. Men jag kan bygga vad du vill, för vilken typ av jakt. Vill du jaga rapphöna eller ripa eller höga fasaner, anddrev eller bara skjuta sporting eller olympisk trapp, så har du allt där.
Har du ett OS till i dig, tror du?
Nej. Jo, ja. Fast nej. Jag skulle vilja skjuta olympisk trapp OS, men det kommer aldrig hända. Tittar vi på åldern, det är bara en siffra. Det har ingenting med skytet att göra. Du får bara mer erfarenhet. Men realistiskt så tror jag inte det kommer att hända på grund av att jag vet hur mycket tid jag behöver lägga ner. Jag vet hur mycket pengar som behövs. Och pengar kan vi säkert få fram med sponsorer, men tiden räcker inte till. Nej. Och jag vill inte försaka hellre min sons uppväxt. Jag vill följa med honom och se han växa upp och bli en vacker man. Och är erfaren framförallt. Men jag skulle vilja hjälpa, som jag har sagt, andra att förverkliga sin dröm. Mm. För det är få förunnat att stå på en medaljceremoni och bocka nacken framåt och få en OS-medalj runt halsen. Det är inte många. Ett, det är inte många som kommer till OS. Två, är försvinnande lite människor som får vara med och vinna en OS-medalj. Mm. Så kan jag bara hjälpa till att förverkliga detta, så har jag ju blivit jätteglad och få fram min dröm att få andra att få känna samma sak.
Fint. Mm. Tack snälla Håkan för att du ville vara med i podden.
Tack så mycket.
Och för att du berättade både anekdoter och massa tips och berättelser från egna erfarenheter helt enkelt.
Ja, och så kom ut och så skjut och ha kul, för det är därför vi gör. Man blir medlem i en skytteklubb och sen så är vi ju där för att vi älskar skytte. Mm. Ha kul. Och så behöver ni hjälp så ringer ni med, ska jag hjälpa dig.
Världsklass. Tack Håkan.
Tack så mycket.
Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig, så gör ni enklast det via Instagram, där jag heter Da Silva Hunting. Vi hörs nästa vecka, för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka.
Hej!